Hej och välkomna till Tala ur skägget. Vad är det dummaste du någonsin har hört?
Det dummaste du någonsin har hört? Bra fråga. Förmodligen, jag tänker rösta på Miljöpartiet.
Ja, men förutom det, till exempel, vad händer om du tar asyl i Sverige från ett land? Vad kan man göra då i det landet, tänker du?
Alltså om man söker asyl så betyder väl det att man flyr från ett land för att man fruktar starkt för sitt liv och hälsa. Att man liksom kanske blir fängslad. Att man liksom hamnar i någon form av läger eller i värsta fall att man blir avrättad.
Så du menar alltså att det logiska då skulle vara att åka på semester till det här landet?
Nej.
Men hur går det här ihop sig? Ja, det är någonting som vi har tillåtit väldigt länge i Sverige.
Ja, det är faktiskt jättekonstigt. Alltså, folk i Sverige förstår inte att det faktiskt står i FN-konventionen att för att klassas som flykting så måste du ha en reell och liksom saklig fruktan för liksom din eget liv eller hälsa.
Men tänk om man är i Afghanistan då. Mm. Och det dör färre i afghanistanska kriget än vad det gör i trafiken i Afghanistan. Kan inte kriget då i Afghanistan vara en anledning för att man ska kunna få fly till Sverige?
Nej. Alltså det dör massor med folk i Indien på grund av förorensningar och sånt. Det kan man inte skylla på. Du kan inte fly från det som liksom flykting.
Det,
som
ja, men det var ju ett krig. Eller var det ett krig i Afghanistan? Nej, men lyssna här nu. Ja. Det var aldrig ett krig i Afghanistan. Det var precis som det som Putin håller på med nu. Det var en speciell operation. För ja, kongressen stämplade aldrig... nu ska vi se här, vad var det som invaderade? Var det Obama kanske? Ja, fredspris på... Nej, det var 20 år sedan. Vad blir det då? Bush var då?
Ja, alltså jag måste säga att folk som flyr från Afghanistan för att de har en legitim grund att de tror att de ska bli förföljda av talibanerna, fängslade, avrättade och så vidare. Det har inget problem med. Precis som till Sverige så kom det ju massor, eller inte massor, det kom en del judiska flyktingar under 1938. Ja, på den tiden så var det inte krig i Tyskland, men... Alltså skriften på väggen sa ju alltså tydligt att judar inte är välkomna längre och det kommer hända dåliga saker om man fortsätter vara jude i Tyskland. Av dem som jag träffat som flydde från Tyskland 38-39 där någonstans, ingen av dem skulle ju ens drömma om att åka tillbaka till Tyskland på semester. Alltså de fick ju knappt ens lämna landet. De var ju tvungna att söka.
Ja. Alltså jag förstår vad du säger, men det finns ju någon form av, vad ska man säga, idé om grundläggande sunt förnuft här. Det vill säga att om det är farligt, så farligt att man måste fly, så åker man inte tillbaka. Mer än så behöver man väl egentligen inte säga. Nej. Vi kan reducera det hela till om det är farligt så åker man inte tillbaka. Ja. Då kanske man åker till grannlandet och möter sina släktingar, vilket jag skulle ha helt okej.
Ja, visst. Alltså det vi pratar om för folk som inte vet är att den nu sittande svenska regeringen har planer på att helt enkelt dra in asyltillståndet och uppehållstillståndet för asylsökande som åker på semester i landet och uppger sig att flytt ifrån. Och det borde ju vara självklart för alla, och det är dessutom i linje med FN-konventionen att du ska inte kunna åka tillbaks på semester till landet du uppger att flytt ifrån, för då är du inte flykting ifölje de definitioner som finns av att vara flykting. Och att Sverige har tillåtit folk att göra det är egentligen brott mot FN-konventionerna. Hör ni det där ute? Det är alltså Sverige har brutit mot FN-konventionerna när man ger uppehållstillstånd till folk som inte har ett legitimt skyddsskäl.
Men tänk på barnen då.
Ja, tänk på barnen då. Alltså, och jag
har var det några barn som kom?
Ja, jag har massor från Afghanistan.
Sådana 35-åriga tonåringar.
Alltså så här, jag har inget problem med att folk kommer till Sverige. Jag tror folk kanske inte förstår det här. Det jag har ett problem med är att folk som kommer till Sverige och lyfter en massa bidrag för att sedan åka tillbaka till semester till landet de kommer ifrån utan att faktiskt jobba eller liknande i Sverige. Hade det varit så att Sverige hade haft lika öppen gränspolitik men inga bidrag, utan det du får när du kommer in i Sverige är arbetstillstånd, då hade inte jag haft ett problem med det här alls. Utan det som jag har problem med är att det här kostar svenska skattebetalare mångmiljardbelopp att bära de här folket och familjerna.
Du är ju väldigt mycket mer frihandel och bla 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 än vad jag är. Som gammal gråsosse så skulle jag ju absolut ha problem med det här ändå, eftersom att öppna gränserna på det här sättet förstör ju den svenska identiteten fullständigt. Om vi gör ett befolkningsutbyte på 20-25% som vi har gjort nu på 10 år ungefär, så kommer det få en otroligt stor förändring i det som är den svenska folksjälen och kulturen. Och det ser jag som ett de facto problem.
Man får välja en av två linjer här. Antingen så har man öppna gränser, men då får man inte några rättigheter utan skyldigheter. Det vill säga att du har rätt till allt vad du får som skattebetalare i det att du börjar betala skatt.
Ja.
Eller så är det total nolltolerans och du får bara komma in om du kan visa att du följer alla seder, regler och så vidare som finns i landet som du kommer ifrån. Och då behandlas du per automatik som en medborgare om du kan uppfylla alla krav, alltså prata svenska flytande och så vidare.
En sak som är värt att säga i den här diskussionen är faktiskt att Norge har en ganska hård linje mot invandrare. Och du får inte tillgång till någonting här förrän du har fått ett arbetstillstånd. Och för EU-medlemmar eller medborgare så är det mycket, mycket enklare. Jag har ju ett antal som jobbar för mig som kommer från hela världen. Och många av dem har ju problem med sina uppehållstillstånd och liknande saker här. Om de inte följer extremt strikt vad de har blivit liksom.
Ja, det är väldigt knepigt att komma. För Norge tar ju in kvotflyktingar. Yes. Mycket, mycket färre än vad Sverige tar in. Och ska du flytta, alltså migrera till Norge, så ska du antingen vara EU-medborgare eller hoppa igenom otroligt många ringar för att lyckas ta dig in i landet. Och det är...
Du måste ha ett arbetskontrakt och ett erbjudande. Du måste ha ett färdigt arbetserbjudande innan du ens kan ansöka om att få ett arbetsvisum.
Och ansökandet måste ske i hemlandet dessutom. Du får inte komma till Norge och sen söka om uppehållstillstånd. Så fungerar det inte. Utan du måste söka i hemlandet och handläggningstiden är 3-6 månader. Kommer du till Norge innan den processen är färdig så blir du skickad hem igen. Och dessutom, om du kommer till Norge och blir skickad hem så kan du dra ut ännu mer på din processtid. För då kan det bli att du har brutit mot reglerna.
Yes, det är det är väldigt knepigt där. Jag har en bekant som har som snart ska ha barn. Men här som är icke helt kosher invandrad. Och nu visar det sig att med stor sannolikhet så kommer han att bli utvisad på något sätt. Vilket kommer vara dåligt för familjen, kan vi väl summera det hela som.
Ja, jag har en kompis som, han hade en norsk fru. De var gifta i många år. Han hade arbetstillstånd, men hon hade tjänat för lite pengar året innan som hon studerade 50% för att kunna försörja honom i landet.
Okej, men hade han ett eget jobb då?
Jo, men de menade att det var för lite betalt på ett eller annat sätt. För att det var liksom, till slut gick det. Men det tog många varv, det tog nästan ett år hela den processen. Där han åkte till Norge på 3 månaders turistvisum för att umgås med sin fru. Och sen fick han åka tillbaka igen och vara utomlands i 3 månader i en sån här cool-off period och fortsätta jobba på sin söknad och sen komma tillbaka på turistvisum i 3 månader.
Ja,
Så det är inte alls så självklart.
Nej.
Så är det ju inte i Sverige. Men det vi egentligen ska prata om, det är ju en kul grej för att visa hur vänstern i Sverige nu går absolut bananas och skriker rasist bara för att nuvarande svenska regeringen väljer att följa FNs regler.
Inte bara det är ju i stort sett hela SDs invandringspolitik är ju genomklubbad. Det verkar ju som att Moderaterna till slut har insett att det faktiskt är svenskar. En majoritet av svenska befolkningen faktiskt vill ha.
Och det är dessutom märkligt att det här är den politiken som sossarna har pratat om på senaste, att de vill genomföra också.
Ja, alltså om vi följer som undersökningarna som har varit varje år, så är det ju så att en pluralitet av svenska befolkningen vill ha haft mindre invandring.
Ja.
I nästan 20 år. Och ingen har fört den politiken förutom Sverigedemokraterna. Så nu har väl då Moderaterna skylt allting på Sverigedemokraterna, insett att de aldrig kommer få röst igen om de inte gör någonting.
Förmodligen. Alltså det är väldigt praktiskt att kunna skynda på någon annan. För hela Sveriges koncept är att det är någon annans problem. Eller någon annans fel. Det är inte någon annans problem, det är någon annans fel. För det är väldigt mycket mer praktiskt att peka finger än att lösa problem.
Yeah.
Och det är därför som vi idag har liksom Sverige, it's fucked basically, som tema.
It's fucked!
Nästa tema som man skulle kunna naivt tro att detta går hand i hand med det vi just pratade om är ju antalet dödsskjutningar i Sverige.
Hur många dödsskjutningar har det varit?
Ja, jag säger ju inte att det finns någon som helst korrelation mellan invandringspolitik och antal dödsskjutningar. Absolut inte. Det får någon annan avgöra. Men
det kan jag säga att det finns.
Ja. Vi kan ju börja med de andra länderna. Här i Norge så har vi haft 4 dödsskjutningar hittills i år 2022. Alltså skjutningar med dödlig utgång. Danmark detsamma, 4 stycken. Och Finland 2. För att, som du påpekade innan här, där knivar man ihjäl varandra istället. Men, och Sverige då? 60 dödsskjutningar hittills i år.
Det är alltså, vad blir det då?
Ja, om man lägger ihop 4 plus 4 plus 2 så blir det 10. För de som kan räkna, vilket betyder inte miljöpartister. Men för er miljöpartister får ni bara ta mitt ord på att det blir 10. Det är alltså 6 gånger fler skjutningar i Sverige än vad det är resten av Skandinavien tillsammans.
Det verkar ju logiskt.
Ja, Sverige sticker till och med ut i ett EU-perspektiv här. Som jag tror det är näst högst antal skjutningar i hela Europa. Och jag är inte ens säker på att det är per capita utan bara rakt av antal skjutningar med dödlig utgång per år.
Alltså vi har ju sett i resten av den civiliserade världen i alla fall. Så har du ju haft en stadig trend, vilket Sverige också hade fram till, vad är det, 2004 va?
Mm.
Men, nej, 2014 menar jag. Med en ganska klar nedgång i våld och brott generellt. Ju rikare folk blir desto mindre brott, så enkelt är det. Och det verkar ha ändrat sig på, och vad kan anledningen vara?
Ja, det är väldigt märkligt. Men de sista 7-10 åren så har Sverige klättrat från att ligga i botten längst ner i antal dödsskjutningar till att ligga i stort sett i topp i EU.
Mm-hmm.
Och ja, vad har hänt de senaste 7-10 åren? Det skulle kunna vara en massiv invandringsvåg som dessutom då har lett till ett enormt fattigdom och utanförskap. Där man har skapat segregerade områden. Jag säger inte att det är det som är problemet. För att jag är ganska övertygad på att de flesta som skjuter är andra generationens invandrare.
Exakt, det var det jag skulle vilja komma till. Så det här har varit en
tickande bomb som har legat i underkant.
Ja, det är ju, Sverige har ju, om jag kommer ihåg när jag läste igenom siffrorna, så per år ungefär tagit in 40 000 människor fram till 2014 när det fullständigt exploderade och blev flera hundratusen om året. Men
jag tror ju inte att det är de som kom som flyktingar nu 2015-2016 som är de som är ute och skjuter. Jag tror istället att den massiva, alltså flera hundratusen flyktingar på en väldigt kort tid har totalt överbelastat den redan underbemannade, underfinansierade svenska polisväsendet. Som gör att polisen inte har haft tid eller resurser att ta tag i den vanliga gängkriminaliteten. Och det har gjort att det varit fritt fram för ganska nya gäng att etablera sig. Som till stor del består av andra generationens invandrare som kommer från liksom fattiga utanförskapsområden.
Jag tror ju att alla de här invandrarna utan en möjlighet till jobb har kunnat rekrytera väldigt mycket friare bland dem också. Jag tänker mig att det är inte bara andra generationens invandrare.
Nej, absolut. Och det är ju såklart att om du kan välja med att antingen gå på ganska dåliga bidrag eller möjligtvis hitta liksom ett sunkigt jobb som städare där du får dåligt betalt om du har tur. Eller du säljer knark på gatan och så får du köra fet BMW. För många är ju det kanske ett ganska lätt och attraktivt val. För många är det kanske inte ett val överhuvudtaget. För att de enda de känner är folk som redan är aktiva i kriminella nätverk. Det kan till och med vara så att de kom hit med liksom stora skulder och en kontakt i kriminella nätverk.
Ja, alltså grejen är ju så här att när det finns unga män utan en social funktion att kunna klättra socialt i status och skapa pengar, så löser man problemet med våld. Det ser vi på många platser. Alltså det är samma sak i många av de fattiga amerikanska svarta. Har ju samma problematik där de unga männen skapar som en disposable army när de skjuter varandra till höger och vänster, och det har vi nu importerat till Sverige. Bra jobbat!
Ja, bra jobbat! Och för alla de som tror att det här är ett nytt problem så är det ju inte det. Utan det är ju en otroligt lax inställning till, där man liksom nästan anammat det amerikanska diffande polistänket. Där man ska liksom, man ska ha dialog och man ska förstå varandra och det ska vara sympati. Och gangster ska få P3 Guldbaggen. Alltså, det daltas med brottslingar på ett helt vansinnigt sätt i Sverige. Det har vi sett Peter Springare, polisen, som gick ut och sa att vi blir lagt munkavlor på. Vi får liksom inte kartlägga problemen överhuvudtaget. Om man så hårt kör på en ideologi där man vägrar erkänna att det finns ett problem, så är det inte konstigt att det problemet förr eller senare växer sig så stort så att det biter en i handen.
Absolut. Det är ju, men det är, alltså det här, vi hade kunnat se det här komma. Det här händer varje gång lämnar unga män utan en utväg.
Ja,
och för att skapa ett bättre liv, alltså det finns en anledning till varför man kallar det liksom disposable youth, för det, och varför det folk skickade ut dem i krig. Det var inte bara för att de är bäst på att kriga, utan det är också för att man måste hålla reda på dem, för annars så blir det problem i samhället.
Alltså lyssna på Elvis Presley med In the Ghetto, så förstår ni varför det har blivit som du är i Sverige nu. Ja, men faktiskt.
Den mest blekfete amerikanen,
ja, men alltså som sjunger en soul. Ung man med en ensamstående mor som inte kan försörja familjen överhuvudtaget. Han har inga val än att börja gå ut på gatorna, och där lär han sig att slåss och stjäla. Och så eskalerar till skjutningar där han till slut blir ihjälskjuten själv.
Ja.
Och det händer ju om och om och om igen, och det vet ju alla. Och till trots för att alla vet det här så väger man. Dels väger man erkänna att ja, men det händer alltid, fast inte hos oss. Okej. Och det händer absolut inte här, och inte just nu. Och brottsligheten går ner. Ja, vadå? Antal cykelstölder i liksom...
per capita i Malmö går ner.
Ja, ja, precis. Går upp. Precis, inte ens per capita i Malmö, per capita i Danderyd går ner. Ja, alltså det är... Alltså,
helt varför vanligt. Går cykelstölderna ner? Jag postulerar att folk har gett upp. Folk har slutat anmäla det för att de vet att polisen inte gör någonting.
Det också. Alltså,
en
det...
av dem, jag läser ganska mycket på Swedit. Mm. Och där är det ganska många trådar om att folk är uppgädda över att samhällskontraktet börjar luckras upp. Alltså, okej, någon stjäl din telefon, du spårar din telefon, du ringer polisen och säger hej, kan ni komma och hämta min telefon? Den är i den här lägenheten, och polisen säger nej. Då har man ju på något sätt, då finns det inget socialkontrakt längre.
Alltså jag tyckte faktiskt det var intressant, jag såg en video häromdagen med en amerikansk youtuber som heter Mark Rober. Mm. Och han gör The Glitter Bombs.
Ja.
Och han gjorde det här Glitterbomb 5.0 nu i San Francisco, där det har varit otroligt mycket porch pirates och också inbrott i bilar.
Ja.
Och där nämnde han liksom bara i förbifarten att San Francisco-bor nu har börjat lämna bakluckan öppen, alltså inte olåst utan helt öppen, och fönstren nervevade för att visa tjuvarna att bilen är tom, så att de inte slår sönder rutorna för att titta om det finns någonting att stjäla i bilen.
Ja, precis. Jag menar det alltså samhällskontraktet håller på att lösas upp, och det här är ett enormt problem. Det är mycket, mycket större. Just nu är det cykelstölder och mobiltelefoner och småskit, men var kommer det sluta?
Ja, och där kan vi titta på USA på västkusten, till exempel Portland eller på San Francisco, där det är alltså videos där folk maskerade män springer fram i en korsning där bilar stannar för rött ljus, slår sönder bakrutan och drar ut väskor och sånt ur bakluckan och springer därifrån. Det här blir ju aldrig utrett. Och det här är vardagsmat där nu för tiden.
Det börjar likna Sydafrika liksom.
Ja, undrar om det har något sammanhang med Defund the Police. Bara undrar.
Egentligen så tror jag inte att det har så mycket med det att göra. För att polisen har aldrig kunnat... haft nog med våldskapital för att kunna driva igenom det här.
Nej, men det är ju en kulturförändring också där man liksom accepterar den här typen av brottslighet så länge som det kommer från vissa grupper.
Men inte bara det. Problemet är att befolkningen själva är avbeväpnade. Förr så sköt man de här människorna. Eller letade upp dem och hängde dem. Men det som polisen faktiskt sysslar med i USA, det är att sätta dit folk som faktiskt försvarar sig själva eller sin egendom. Och det är ett stort problem. Titta bara på Kyle Rittenhouse rättegången. Helt
absolut.
Vansinnigt.
Och sen så också att man ju har gjort sådana eftergifter. Till exempel allting under $900 klassas inte ens som stöld. Vilket gör att folk går in och stjäl för $899 och bara går rakt ut. Ja. Då har man ju gett upp som samhälle. Fullständigt.
Då, ska det, då är det, det börjar det bli privata väktarfilmer med skarpladdade vapen, och så blir det ett stanna eller jag skjuter, och så stannar de inte och så smäller det ett par gånger. Så när man har skjutit en 12-15 människor på öppen gata, så kommer folk fatta att man inte kan göra så här. Men tills dess så kommer det här med största sannolikhet bara fortgå.
Ja, det är det som har hänt nu i Sydafrika. Det finns ju massor med privata väktarfirmor som patrullerar runt med M16 som skjuter först och frågar sen. Och det är det samhället vi får. Och det är det som vänstern måste förstå, att vi kan inte hålla... Alltså, grunden till hela, som vi har pratat om, samhällskontraktet, vi ger upp en hel rad av våra friheter och rättigheter mot beskydd. Beskydd av våra friheter och rättigheter. Men när staten inte längre kan uppehålla sin del av avtalet, då kollapsar ju hela samhället.
Exakt, och framförallt när staten slår ner på dem som faktiskt driver igenom det. Det är det som jag tycker är det största problemet, vilket gör att staten blir liksom en... som aktivt motarbetar medborgarnas försök att skapa någon form av rättsstat. Det är det som är... Alltså, vigilantism är ju inte nog bra, för vi vet ju alla vad som hände i amerikanska södern.
Ja, ja.
Liksom,
när folk tar lagen i egna händer så slutar det aldrig bra i det långa loppet. Och det är ju för att man, den politiska ideologin som råder i västvärlden nu är att man får inte erkänna de faktiska problemen, för man har på förhand bestämt att alla problem är, ska kunna kopplas till kolonialism eller avsaknad av melanin i huden.
Yes.
Och om det inte passar in på något av de här två, så menar man då att det inte är ett problem. Ja. Istället för att se på vad är det faktiska problemet, vad är underliggande orsakerna, vad ska jag göra för att rätta upp i det. Men det, vänsterpolitiken har gått så långt nu så att man, vi står liksom och balanserar på avgrunden.
Ja, det är en bra det. Hur fakt är Sverige?
Sverige är ju extremt fakt. Det ser vi ju på skjutningsstatistiken. Där alla... normala människor i Sverige vet att det finns områden där man inte åker till. Det här med no-go-zoner som regeringen påstår att det inte finns. Och jag menar, när Sverige som ensamt land har 6 gånger fler skjutningar med dödlig utgång än resten av Skandinavien tillsammans. Alltså, den statistiken kan man ju inte rimligen blunda ifrån.
Men folk gör ett gott försök.
Folk gör ett väldigt gott försök.
Har de åberopat socioekonomiska faktorer än?
Det kommer.
Har de rullat ut, vad heter han... den fullständiga mappeten som är kriminologen som Leif Sibelski är väl en av
ja, försvarsadvokaten, ja. Ja, han, yes. Den andra, ja.
Men den andra tomten, har de rullat ut honom än som säger att det bara är socioekonomiska faktorer det här, eller?
Det kommer snart, vi gör lite handhjärtan så länge.
Nu är det ju faktiskt så att Sverige är ju ett u-land jämfört med resten av Norden, så jag menar, det kan ju vara socioekonomiska faktorer.
Ja, faktiskt. Ska vi peka på fler anledningar till varför Sverige är ett u-land?
Hur mycket strömstötta har ni?
Ja, just det. I Sverige.
Hur går det med den?
Ni som sitter där ute och betalar elräkningar i Sverige, hur mycket av den betalar staten mot er? Noll? Va? Betalar inte staten någonting trots för att det är statens fel att elen är så dyr i Sverige?
Nej.
Nej. Det, nu hör jag ju folk där ute som säger, nej, men det är inte Sveriges fel, det är Putin som ligger... Nej, det är inte Putin. Putinpriser, glöm det. Det enda som hände när Ryssland kapade gastillförseln till Europa var att visa att det elsystem som gröningarna i Tyskland och Sverige byggt upp inte är hållbart. Det var en regnbågsfärgad enhörning. Den fungerade aldrig i verkligheten. Den var uppburen av gas från Ryssland för att fungera. Det systemet fungerade inte och det kollapsade nu. Så det enda Putin gjorde var att visa att det här systemet inte fungerar i verkligheten.
Men det verkar faktiskt som att det blir ett strömstötta i Norge och Sverige. Där det gäller det billigt. Och där det är väldigt kallt. Så det är väl hyggligt i alla fall.
Ja, för er som inte vet det här med strömstötta, så i Norge så är det så att regeringen plockar upp notan för 90% av kostnaden över 70 öre per kilowattimme. Så... Hur mycket strömstötta får du på din räkning den här månaden då? Jag
tror det var 516 av 740 totalt. Så det är ganska hyggligt.
Ja, min elräkning i månaden är på 1516 kronor och regeringen betalar 1138 av de 1500 kronorna. Och...
Men 1500 kronor är väldigt, väldigt billigt ändå. Det finns ju folk i Norge som åker på 10-20
tusen. Ja, absolut. Absolut. Och
vi ligger ganska bra och vi har ett bra elavtal. Ja. Hade du otur och sitter på ett treårsavtal med till exempel Fortum fastpris, så är du körd. Då, ja, min medelströmpris är på 320 öre tror jag, men det fasta priset från Fortum är på 750 öre tror jag, eller något sånt, eller 850 öre tror jag.
Absolut. Och det, anledningen att regeringen har bestämt sig för att gå in och ta 90% av det här är ju inte för att regeringen själva egentligen ville betala tillbaka pengar, för det så fungerar inte regeringar. Utan det var ju för att de partierna som sitter i regeringen nu har ju mer än halverat sitt väljarstöd sedan valet för ett år sedan. Alltså de har totalt kraschat. Och folk var ju beredda att gå ut med liksom högafflar på gatorna. För att regeringen säljer ju el. Norge producerar ju extremt mycket el. Är ju liksom nettoexportör. Och då säljer man ju priset till europeiska priser. Vilket gör att här hemma får vi betala europeiska priser också. Det här har gjort att regeringen via de olika statligt ägda bolagen har gjort sig stenrika. Och då sa folk att ge tillbaka det där, för det är våra pengar. Ja. Så det låter ju generöst av regeringen att ge tillbaka 90%. Det är faktiskt pengar som borde vara skattebetalarnas. I Sverige så har man inte gjort så alls.
Vad har man gjort där? Man stängde av Ringhals igen nu också.
Ja, man stängde av Ringhals. Man stängde av vad heter det? Det andra verket.
Forsmark.
Man la ju ner en massa reaktorer. Och det, alltså Miljöpartiet har ju firat det här, till exempel Lorentz Tovatt har varit ute och firat att Miljöpartiet lyckades stänga ner reaktorer. Centerpartiet har också varit ute och firat det här, för det är någonting man har velat länge. Sossarna nu sitter och ljuger i tv och säger att ja, det är Kristersson, Sverige fryser folk. Det är så, nej, det är sossarna som genom de sista 8 åren systematiskt har kört svensk energipolitik i botten genom att fullständigt urarma hela systemet och göra sig totalt beroende av norsk eltillförsel, hålla tummarna för att det blåser nog mycket eller elda olja i Oskarshamnsverket eller Karlshamnsverket.
Kol är det väl till och med?
Ja, och det finns ett som eldar kol och så ett som eldar olja. 160 000 liter om dagen.
Det är ganska mycket.
Det är jättemycket. Massor är det. Jag tror, eller om det var till och med i timmen. Alltså det är vansinniga mängder. Och för alla de som säger att Tyskland eldar ju kol som bara den. Där har man ju börjat plöja ner vindkraftverk för att gräva upp kolen som finns under vindkraftverken. Ja, alltså det...
tuffa bananer för Tyskland alltså.
Ja, alltså det här visar ju hur otroligt efterbliven den här...
Jag antar att Sverige, att Frankrike har samma kris som Tyskland.
Nej, vet du varför?
De la inte ner någonsin kärnkraft.
Just det, de har kärnkraft var.
Ja, se där.
Problemet för Frankrike, samma problem som i Sverige och särskilt tyvärr för Norge, är att energimarknaden i EU är sammankopplad. Så att ett land som har billig el får inte sälja den till sina medborgare under marknadspris för resten av Europa. Så på grund av att några länder, Tyskland, Sverige och så vidare, har fullständigt sänkt sin egen inhemska energiproduktion, så måste vi andra betala priset. Hurra för EU! Hurra för överstatlighet!
Yes, det låter ju som att EU var en jättebra grej för Sverige. Vi verkar ju få tjäna jättemycket pengar på att gå med EU.
Ja, först då skickade Sverige alla sina pengar till Spanien och Grekland så att Grekland kunde gå i pension vid 57 års ålder. Och nu måste
52.
Vi... Ja, precis. Och nu måste vi lida för att tyskarna lyssnar på Greta Thunberg.
Ja, ni.
Ja, ni. Och det ska ju sägas, skillnaden här då, det är att Norge inte bara att de betalar med strömstötta. Norge har ju dessutom bestämt att inte utfärda några nya tillstånd för vindkraft alls. Okay. Däremot så pratar man om att bygga ut vattenkraften. Men ingen ny vindkraft ska byggas som inte redan har fått tillåtelse. För att norrmännen tycker inte om att vindkraften förstör naturen. Dessutom visar det sig att den inte fungerar och den ägs för Kina alltihop.
Det verkar ju dumt.
Däremot så utökar man nu gas- och oljeproduktionen.
Yes, jag såg att de hade lagt upp 200 miljarder på en utökning på hyllan där uppe.
Jajamän. Och det senaste nu som kom här bara om för dagens är att regeringen nu håller på med ganska hemliga planer på hur man ska kunna ta sig ur alla avtal med EU. Där man helt enkelt ska kunna isolera norska elmarknaden från resten av EU. Och det får man ju normalt sett inte göra. För att det är en massa regler med ACER-avtalen och EU-avtalen och EOS och så vidare, så vidare. Men Norge verkar hitta ett kryphål, kanske. Och det är att man kan definiera upp en massa elzoner. Alltså till exempel i Norge då så har vi ju syd, sydöst, sydväst, Mittnorge, Nordnorge. I Sverige så är det väl Nord, Mellan och Sydsverige som är såna här zoner.
Och jag antar då i min optarhjärna att det måste vara att det är zonen närmast gränsen som avgör priset. Så att om man sätter en zon längs gränsen och sen en zon innanför så kommer man undan det hela.
Ja, det man gör är att man definierar hela EU som en zon.
Okay.
Och då definierar man att den zonen kan ha ett helt annat pris. För att det man kan sätta i stort sett vilket pris som helst inom varje zon. Alltså Nordnorge har ju haft mycket billigare elpris än resten av Norge.
Ja.
Och det är inget problem att göra det. För att det får man göra. Så om man definierar resten av EU som en zon så kan man sätta om priserna i alla de andra zonerna i Norge. Och på så sätt då så kan Norge kringgå det här. Och istället bara exportera överflödsenergi. Och hålla priset nere då på 70 öre i kilowattimmen som max.
Ja, hälften borde det väl ligga på ungefär.
Ja, alltså maxpriset.
18 blir, ja, borde max, ligga på ungefär.
Ja, precis. Men maxpriset då kommer bli 70 öre i kilowattimmen. Absoluta ja. Maxpriset. Så att det inte ska gå över det någonsin. Och det som
ja, det...
Och allt det el som inte används av Norge, det säljer man då till EU-priser. Och det kommer rädda Norge. Och Norge har ju redan börjat titta lite grann på att dra ner. Men det gjorde man redan i höst att man liksom förklarade en minikris och drog ner på vattenproduktionen i vattenkraftverken för att se till att magasinen skulle vara fulla nog för att inte bli drabbade av temporära nedsläckningar som Sverige verkar vara riskzonen för. Där det faktiskt inte finns nog med el, så att i Sverige, särskilt i Sydsverige, så har ju regeringen varnat för att man kanske blir tvungen att släcka näten hos folk i perioder.
Det blir spännande. Brownouts, som i Kalifornien. Där man också har väldigt mycket grön el.
Precis, så nu är frågan. Låter det som ett iland eller ett urland där det inte finns nog med el för att täcka det dagliga behovet hos folk? Och där elen inte är stabil utan det kan släckas när som helst?
Ja, det vet jag.
Urland?
Klassiskt, svenskt, urland.
Ja, precis. Så, alltså Sverige...
Eller om vi då ska... Om vi ska... citera president, före detta president Trump, shithole countries.
Alltså det är så kört i Sverige så att man blir lite mörkrädd. Det finns fortfarande lite chans att flytta till Norge, men det skulle inte överraska mig om gränsen stängs om inte allt för länge.
Ja, det kommer nog dröja en stund, men ja, svenska genstander är någonting de pratar om här
ja.
I Norge.
Ja, ja. Så sammanfattningsvis här då kan vi säga att Sverige är ganska kört för att i Sverige så bryter man FNs konventioner. Det är helt vansinnigt mycket brottslighet och skjutningar med död utgång. Och Sverige har inte nog med el för att täcka sina grundläggande behov.
Och det absolut största problemet faktiskt är att trots att det är en helt ny regering så verkar ingenting ändras.
Nej, utan det är den vanliga pajkastningen om fingerpekandet att det är någon annans fel.
Ja.
Vi vet annat i sådana som Miljöpartiet fel. Än.
Ja, men det är liksom enpartistaten med
ja, visst.
Sjuklövern som det kallas.
Ja, och så länge som dessutom det sitter socialdemokratiska politruker i varenda departement så kommer ingenting någonsin förändras. Lita inte på vad SVT säger. Lita inte på när folk går ut och säger nej men det är Kristerssons fel. Det är alla politikers fel i Sverige. Vakna upp yes. Nu. Det är slutlekt.
Den svenska adeln håller på och driver er framför sig.
Ja, ska vi ta någon veckans konspirationsteori eller?
Vad har vi för konspirationsteorier då? Jag
har en om Elon Musk lite snabbt.
Kör på! Ja. Jag är all ears.
Alltså Elon Musk, många särskilt från högerhåll nu hyllar jag honom för det han har gjort med Twitter och så vidare. Men samtidigt så är han den största snake oil salesmanen någonsin. För han lovar och lovar saker. Nu senast var det ju Tesla Truck som lanserades med buller och bång 5 år för sent. Som inte kan göra någonting av det han lovade. Elon Musk gör det systematiskt. Till exempel Theranos och Elizabeth Holmes. Hon lovade en sak som inte fungerade. Han som hade Nikola, det här lastbilsföretaget, också eldrivet. Han lovade en sak som inte kunde hålla. Bägge de här får bli dömda för bedrägeri och hamnar i fängelse. Musk, han ljuger om minst 1-3 saker om året. Och blir aldrig fälld.
Men det är för att han det vet jag.
Han producerar rätt saker som är liksom politiskt riktiga i Teslas och så vidare. Jag tror, det här är min konspirationsteori.
Mm-hmm.
Han är ju världens rikaste man. Jag tror att han är i cahoots med BlackRock.
Han är ju absolut världens rikaste listade man.
Mm, Precis.
Det betyder ju inte att han är världens rikaste man ens i närheten. Det vet vi ju så här. Jag tror inte han är i kaos med BlackRock eftersom han har faktiskt arbetat emot ESG.
Det var man, var du,
eller så är det en dubbel ninja fint.
Precis, precis. Det är som att Coca-Cola i själva verket äger Pepsi. Och det är liksom för att det ska framstå som att det finns liksom två alternativ. Det är samma här. Elon Musk jobbar egentligen för BlackRock. Och det här är bara en fint för att folk ska liksom tro att det finns en opposition. Det är precis som vad heter han, Goldberg, Goldstein i 1984. Att han finns inte egentligen utan det är bara skapad av Big Brother för att folk ska ha någonting att liksom vända sig mot. Eller för att liksom alla, vad ska man säga, fiender till systemet ska kunna liksom flashas ut. Det finns ingen
opposition. Du menar det som man kallar controlled opposition?
Precis. Elon Musk är the controlled opposition.
Vill du veta, det fantastiska är att jag tittade på en podcast med Alex Jones för inte så länge sedan. Han var på Michael Malleys podcast och han sa Elon Musk is the controlled opposition.
Fan!
Bra jobbat!
Dagen har kommit när jag höll med Alex Jones. Detta är en mörk dag.
Ja.
Jag erkänner i alla fall att det är en vild konspirationsteori. Det skulle aldrig Alex Jones göra.
Jag tror att eller jag vet faktiskt inte vad som händer med det där. Det enda jag vet är att det kommer att skaka om hela det politiska landskapet i USA just nu. Om vad ska man säga, America First-kandidaterna faktiskt lyckas göra någonting.
Kommer aldrig hända. Etablissemanget är för starkt. Det kommer bli som i Sverige. Det är bara, de vill bara få det.
Party.
Ja, de vill bara ge dig hopp.
Problemet som etablissemanget här har i Amerika är att på grassroots-nivå så är America First otroligt stark. Etablissemanget är absolut starkast på toppen i USA.
Ja.
Men på, de jobbar för att ändra i botten nu. Så de håller på att göra det som vänstern har gjort. De gör helt enkelt a long march through the institutions. Men det kommer röja åtminstone 15 år innan vi ser vad som
händer. En generation.
Ja, stor sannolikhet.
Ja, men med den kul Alex Jones konspirationsteorin.
Yes.
Så, och så ska vi lämna er med en liten hyllning från den norska komikergruppen Ylvis. It's fucked. Tack för oss. On a scale from 1 to 10, my friend, you're fucked. In lack of other words, I'd say you're fucked. You are, as they say in Japanese, fucked from the head down to the knees. I am sorry to inform you, you are fundamentally fucked. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.